sitter du, Johan, och är glad för att ditt lill äntligen har säkrat en ligatitel.
Ja, fan vad gött alltså.
Ja, det betyder mycket för dig.
Nej, det betyder lite för mig. Ja. Inte för att jag har några kopplingar till Lill, men ibland är man lite dålig på när vi går runt och ojar oss om hur ojämlik fotbollen är. Då får vi också se till att uppmärksamma när det faktiskt händer någonting som är just det som man hoppas ska hända ibland. Mm. Att de som inte borde kunna göra det, gör det. Och inte bara i en match utan i en säsong. Det är väl lite Ligue 1s Leicester då.
Precis.
2015. Lille då, franska mästare.
Jag skulle nästan säga att det är ännu mer remarkabelt. Med tanke på att det känns som att förhållandet mellan just PSG och Lille är så enormt.
Laddat.
Nej, men skillnaderna gapet i förutsättningarna. Ja. Det är liksom, menar PSG vet om att de har en budget som få andra lag i världen har.
Är det en, liksom, är det en budget som är taklös?
Jag tror det. Jag tror fan det är alltså.
Ja. Jag har liksom övertrasserat budgeten. Det är ju bara ett samtal bort så löser det sig.
Ja. Han blir ju lite såna. Nu vet vi att Neymar kritade på ett nytt kontrakt med PSG nyligen. Men det känns ju lite grann som när Neymars agent kliver in i ett möte med PSGs ledning. Så är det så att de känner så. Nej, om nu PSG sätter sig lite på tvären här. Då kastar vi bara på en nolla till. Så, det är ungefär så. Det är helt, kan kännas som att det är helt rimligt. Du skulle kunna få 100 miljoner kronor mer.
Ja, ja absolut. Och att det sker över en hel säsong. Jag blev lite glad. Jag känner inte igen jättemånga spelare i Lille. José Fonte känner jag till, kaptenen, portugisen.
Kan man stå 15 backen.
Ja, Renato Sanchez också, portugis. De har en del.
Bayern München mittfältaren.
Burak Yılmaz, turken.
Den gamla turken.
Nej, men så blev jag lite glad också när jag såg tränaren, Christophe Galtier, som jag vet mycket lite om. Men jag tyckte det var snyggt CV på något sätt. Han tränade Saint Etienne mellan 2009 och 2017. Det är ganska lång tid. Och så har han varit i Lille sen just 2017. Det var ju fint med Ranieri i Leicester också. Där var det ju mer någon som ansågs vara utdömd och förlegad och som inte hade det längre. Som fick en sån knockout-säsong som ingen såg komma. Men det här gillar man ju också när det byts hela tiden. Mm. Att det är någon som har varit så längre. Vi säger grattis till Lille då.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja. Ja, men jag är glad generellt också. För efter vår lämning av numret som vi hade för en vecka sedan. Så har det äntligen varit en vecka med lite tid som har frigjorts. Så jag har hunnit med grejer som jag inte har hunnit med. Innan var det ju bara jobb och torka bort lite intorkad blodpudding på köksgolvet hemma. Man hann med. Men nu har jag hunnit med. Jag har hunnit med att läsa och lyssna och titta. Och jag tänkte att jag skulle i avsnittet här prata om någonting som jag har läst. Någonting som jag har lyssnat på. Och någonting som jag har sett lite senare. Vi har ju haft tid för annat också. Vi hade ju en liten fest var det väl inte. Det är ju sorgligt i så fall.
Nej, det var ju några andra på kontoret som såg vår AV. Det hade vi då för en vecka
sedan. Ja, egentligen skulle vi fira att numret var skickat och klart.
Vi satt i vårt lilla, ja men det är ju också ett ganska sterilt litet biljardrum. Ja, vi satt på varsin stol i ett hörn.
Tycker jag också att biljardrum, då får man ju också, om man inte har sett nämnda biljardrum, då får man ju en bild av en oxblodsröda fåtöljer och det finns en drinkvagn där. För först är det ju här ett sånt här Intersport mini-biljardbord.
Ja, men ändå som bara för att säga att det är lite pimpat. Vi har Romario på väggen och vi har en AIK Aten-halsduk på en vägg också.
Ja, eller är det verkligen AIK Aten? Nej, är det inte det cypriotiska där...
Apoel.
Ja, precis. Ja,
Apoel är det.
Ja,
det har jag koll på.
De blågula.
Ja, just det.
Där, nu tappar jag namnet, Ailton spelade det ett tag. Ja. Det kan vara i samband med reportaget om honom för länge sedan när han var där som den halsduken köptes. Mm. Ja, där var vi fyra stycken killar då. Ja. Och vi säger ju ofta till andra att vi är inte så fotbollsnördiga här. Ja. Liksom det är sällan vi sitter och ser matcher eller pratar fotboll tillsammans. På den här lilla avien då så drack vi några öl och så satt vi och pratade bara i 2 timmar innan alla gick hem om gamla startelvor från olika matcher.
Ja, vi nämnde ju detta kanske för några veckor sedan att detta har blivit en liten ny grej som vi ibland bara bränner av på en lunch. Konceptet är ju att jag säger till exempel VM-finalen 2006 och så ska de som sitter runt bordet få turas om ta en startspelare till exempel då i det franska landslaget.
Ja, du säger då VM 2006-final Frankrike. Mm. Och så nämner man en startspelare i taget och första bom torskar är ute.
Precis, så är
helt
det.
Enkelt. Så enkelt är reglerna. Så egentligen ska man ju vara minst 3 då. En som kan man turas om då, vara domare och bestämma vilken 11. Det, ibland kan det vara så att man får ha önskemål. Vill du ha mästerskap? Vill du ha allsvenskt? Vill du ha kuppspel? Ja, precis. Också så här om man är, för det är också, man tävlar ju mot den andra då. Eller man kan ju också vara fler än, man ska vara minst 2 som tävlar då. Mm. Men det är, man tävlar emot dem. Men det är också rätt snyggt. Man hoppas ju lite att de ska gissa rätt. För händer ju någon gång att man klarar en full 11. Mm. Och då blir det plötsligt att man har gjort någonting tillsammans. Mm. Och extra snyggt om man kan börja bakifrån.
Ja, och sen finns det ju taktik i det också. Man kanske vet, till exempel i Frankrike, att det finns en liten slamkrypa som man inte räknar med. Då ska man hålla på den ganska länge. Man ska inte bränna av den först. För att
imponera.
Nej, säg
Zidane först. Ja, precis. Ja, för den vet alla så att säga. Ja, men det är ett tips.
Men jag tänker så här, Johan, bara för att lyssnarna ska få en liten känsla för hur det kan vara. Nu blir det ju väldigt konstigt eftersom bara det är jag och du. Och jag säger en final, jag sitter på facit. Men jag tänker att du får tre bom nu då.
Och får jag välja något sorts tema här?
Nej, det får du inte göra.
Nej, du har bara valt en match här.
Det är mästerskap. Det är en final. Det är från Stade France, 12 juli 1998. Det är Brasilien som möter Frankrike. Och nu vill jag att du ska nämna Frankrikes startelva.
Jag ska köra hyfsat snabbt, så det inte blir för tråkigt. Barthez.
Ja.
Zidane.
Korrekt.
Leboeuf.
Korrekt.
Desailly.
Korrekt.
Deschamps.
Rätt. Kapten. Gult kort, 39 minuten.
Thuram.
Rätt.
Lizarazu.
Rätt. Nu börjar du komma på de som är lite luriga.
Ja, precis. Mm. Sista målet där görs ju av Petit. Vi redan spelar fram. Ja, det är någon som är avstängd där. Om det är Blanc eller något sånt, så är det för Leboeuf start också. Ja, jag säger Petit.
Rätt.
Nu borde jag vara uppe i rätt många här.
Uppe i 8 tror jag.
Ja. Sen är det där hackkycklingarna på topp. Mm. Kan Givar. Jag tror Givar starta.
Rätt. Utbytt i 66 minuten.
Ja. Nu skulle vi så här backtracka. Vi har ett avsnitt som vi går till botten lite med historien om Givars och hans liv som poolskötare, tror jag. Just eller det, poolförsäljare. Ja, ja. Karen Bö, kan han ha spelat?
Rätt. Nu har du bara en gubbe kvar. Mm. Då sätter du full potten och inte ens behövt bomma.
Nej, för det här skulle ju varit spelarbussen nu istället. Ja. Då hade jag haft poäng på spelare. Vad är jag saknar för någonting? Är det en forward till? Eller spelar de bara med en? Zidane, Petit, Deschamps. Det är fullt där, trångt på mitten.
Man kan säga att det är en offensiv spelare.
Ja, det är det. Mm. Degary, Henri, tror inte någon av dem startade. Eller gjorde de det? Nej, Degary startade inte.
Nu får vi be om ett svar, Johan.
Ja, alltså. Men ge det sista då.
Juri,
Jorka, Jorka F. Var det förstås, ja.
Precis. Ja. Ja. Du får högt betyg.
Ja, men roligare som sagt om man är en person till. Mm. Bra om man åker bil eller har lite tråkigt så bränner man av några starter.
Ja, den delar vi med oss.
Första bom torskar.
Ja.
C-more gör vi det här avsnittet tillsammans med, som gärna puffar för EM såklart. EM-festen är snart igång och med C-more streamar du fotbolls-EM och du får dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. Och EM-festen på C-more smygs igång redan nu på lördag 29 maj när Sverige spelar mot Finland. Som de ofta gör, känns det som, i träningsmatcher inför EM. Skillnaden nu gången är ju att Finland också ska åka och spela mästerskap. Gå in på cmore.se för att läsa mer. Ska jag börja med det som jag har sett?
Ja.
Nu tror du att det ska vara något sportprogram.
Ja, någon dokumentär. Ja. Ge mig något tips nu.
Nej, det här är mycket mer lättsammare än vad jag ofta ägnar mig åt då. Jag såg programmet Anders knackar på.
Vilken Anders är det då?
Det är alltså Anders Övergård,
arge snickaren.
Ja. Som jag gissar att han inte vill bli kallad längre då. Ja. För hur hade du varit då, arge snickaren?
Robinson-profil är det ju. Han är programledare för Robinson, tror jag.
Är han det? Ja, det bör man känna till kanske. Det var ju inte att jag såg det bara, nu ska vi se, det här kanske kan vara något. Utan jag såg då att gäst, den han skulle knacka på hos, var Janne Andersson då. Och hans fru Ulrika.
På Lidingö.
På Lidingö, ja. Jag var lite nyfiken, man har hört mycket om det här, och han går omkring där och skjuter med nävar mot bilister som kör för fort och så. Så jag blev lite nyfiken då. Och det här upplägget, det skulle vara lite min mardröm. Att han skulle knacka på hos mig. Mm. För han har ju lite passivt, aggressiv stil. Och upplägget är ju att han, förutom då ska han identifiera vad som behövs fixas med hemma. Han går ju och bedömer hemmet.
Ja, just det.
Där hade han ju haft väldigt mycket att säga om mitt hem. Med allt som inte funkar och som jag ändå inte har några problem
att
klaga
ut på att Jan Andersson, de har inte bara ventilering i badrummet till exempel.
Nej, exakt, det gjorde han.
Han gjorde det?
Ja, på gästtoaletten. Så var det lite, de var tvungna att ha dörren öppen där. Jaha. Vad är det här då? Så säger han hela tiden. Vad är det här då? För, ja, men han skulle ju haft 1000 grejer att säga hemma hos mig. Mardröm. Jag skulle hellre gå mot Roy Keane i en MMA-match. Ja, men han går runt där och så det pågår någon slags halvintervju. Mm. Och syftet är då dels att han ska hitta grejer och förbättra med själva huset. Mm. Men också kanske att hitta lite svaga punkter hos Jan Andersson som ledare. Mm. Prisad för årets ledare och allmänt rätt bra omtyckt förbundskapten. Men vad har han för svaga punkter? Mm. Och först identifierar han då att han som gärna gillar att hålla sig, berätta Janne att han gillar ju inte lättja. Mm. Du vet sådär att finns det hiss så tar jag ändå trappan. Det ska vara lite motstånd och du vet de här promenaderna. Han går ju ofta från Lidingö till Solna och kansliet så. Och det är ju inte något påhitt, det gör han ju. Men hemma så upptäcker han ju snickaren att där verkar han kunna vara lite lat. Och där är han lite som jag då att fan det funkar ändå. Den här gardinstången, det är bara en skruv där men ibland ramlar den men det är lätt att sätta upp igen.
Jaha. Vad är det här då?
Vad är det här då? Vem skulle, om du skulle knacka på, alltså du vet ju också Anders. Så, och så var det hos olika fotbollsproffs.
Ja,
för du har ju inte, du är ju inte dålig. Du är bättre än mig, men du är ju inte snickare som han är.
Nej,
du har ju inte riktigt den pompen.
Nej, absolut.
Men däremot, du kanske skulle kunna göra det med mat och kost till exempel. Ja. Eller öppna kylen. Mm. Vad är det här? Det här vita brödet, hur ofta äter du det?
Ja, just det. Ja. Men jag bara för att, så att vi reda ut det här. Förutom då ventilationen i badrummet. Stämde det att han hade en gardinstång som inte var riktigt stabil?
Ja,
det gjorde jag. Vill gärna höra precis och få en inblick i lite grann.
Ja, vad det ja, men, han till saken hör då att det är också inte riktigt Janne som har gjort det. Utan det är Jannes svärson Nils. Nils, som att, säger arg snickaren. Som att det var något konstigt med att heta Nils. Men allt kan bli liksom en...
Ja, jag måste säga att han är ju härlig där, Anders. Ja. Nils, vad för jävla namn.
Jag får panik. Det har Nils, ja. Han kommer dit ofta och ligger ju säkert väldigt bra till hos Janne, genom att vara en händig svärson.
Janne kommer med en sån en 33a öl så lite grann, han sätter igång bara sätt till honom, får med öl och så.
Ja, och så tar de en bastu
sen. Ja, precis.
Ja, men det var också så här, det är Nils som har gjort den där, sa Janne då om gardinstången. Den satt bara fast med en skruv. Den ska vara två skruvar. Mm. Och eftersom den bara är fast med en skruv gör att den ibland, om man stöter till den lite, så kanske den åker ner. Då kan man bara sätta upp den igen. Exakt så har jag hemma också. Och det är inga problem. Men det finns ju en skruvdragare hemma, upptäcker här i snickaren då. Så här, men, och då är det så här, men du har ju lättja i dig när det gäller dig själv, då uppenbarligen. Och det får Janne medge då att han har. Och det andra som han identifierar är då att han inte riktigt lever som man lär med att vara inkluderande i en grupp. Där man ska jobba tillsammans, alla lika viktiga. För när det väl ska göras, då släpper Janne inte riktigt in Ulrika, hans fru. Mm. Vilket arg snickaren upptäcker då. Så Janne gör, och du tittar på. Vad gör du då? Så. Och det får Janne också tugga i sig att så är det. Liksom, man får se, han ger dem något sådär uppdrag. Det stora grejen är att de ska dränera huset.
Jaha, okej. Okay. Det ska inte Anders göra.
Nej, det kommer ett helt gäng.
Som börjar gör det?
Ja, de börjar gräva upp då.
Åh, fan.
Ja.
Det är ju en dyr grej. Det har vi gjort hemma. Det är ju liksom en grej som man behöver ta lån för att göra.
Det kanske TV4 står för.
Ja. Det tog fan att Anders står där och öppnar dörren upp. Ta gärna lite gnäll från Anders och lite skäll. De dränerar ju för fan. Ja. Nu fattar jag.
Ja, det är lite som det här programmet. Vad heter det där med Carina Berg och Erik Berg?
Ja, de flyttar in och ut och så.
Ja, precis. Ja, och, där man, och liksom där den konstiga cliffhangerna. De har väl något... Och torp de köper, va? Eller något skärgårdshus. Och så här, cliffhangerna, hur ska det kunna... Ja, allt kommer att ordnas. För det är ju tv. Det är så konstigt upplägg. Så här, vad har vi gett oss in på? Så, ja, men, och så är det lite små uppgifter då också. Mm. Med Janne och Ulrika får bland annat i uppdrag att tillverka en vedtrave. För Janne gillar att elda då. Varje dag vill han sitta. Men de har ingen riktigt bra förråd med ved. Mm. Det får de göra. Då får man se hur Janne inte riktigt släpper in Ulrika då. Ger gärna ogärna ifrån sig skruvdragaren.
Detta måste jag titta på.
Ja, det vore ju mer någonting för dig. För du är ändå lite mer intresserad kanske av vad man kan göra med. Du är husägare.
Ja, visst.
Precis som Janne då. Så det såg jag på. Och det var lite starkt då. För jag tror att jag såg det samma kväll som EM-truppen togs ut. Det såg ut att vara inspelat någon gång i vintras. Eller sådär, för det såg rätt kallt ut där utanför huset på Lidingö. Men det var lite märkligt att se Janne där. För det var ju mys-tv. Mm. Och jag får ge... Alltså jag som sagt skulle ha väldigt stora problem med arg snickaren och ha honom nära i mitt liv. Men det var ju lite småtrevligt. Och det var ju roligare än att sitta och se honom och skavlan faktiskt. Ändå. Mm. Man får... Ja, när han gör någonting helt enkelt. Och så var det kul att få se Ulrika lite mer. Som man fick en rätt bra bild av också. Men jag hade ju tänkt rätt mycket på honom under dagen. Och i andra sammanhang. För han hade ju som sagt precis släppt sin EM-trupp då. Mm. Och det hade han ju inte gjort när vi spelade in här förra veckan.
Ja, just det.
Och även om det är gammalt så var det några grejer där som jag ändå hade funderat på lite.
Mm.
Det första som jag tänkte fråga dig om här, det var, man har den här EM-truppen framför sig nu. Och så diskuteras det lite, vem borde varit med, vem borde inte varit med och så. Men om man tittar på gamla mästerskapstrupper, då fastnar ju ofta jag för namn som man nu undrar vad de är.
Mm.
Alltså, vad den jäveln med.
Mm.
Alltså som några exempel då, folk behöver inte tycka som jag, men lätt att glömma kanske att Thomas Gustafsson, som senare blev Antonelius, var med i EM 2000.
Mm.
Yxel Osmanowski och Asper var med. Fredrik Stor i EM 2008.
Mm.
Kalle Svensson i EM 2006. Och Fredrik Stenman för all del.
Mm.
Alvbåge. Kanske förra VM:et Marcus Rodén.
Mm.
Oskar Hiljemark. Inhoppar i Danmark numera. Känns rätt långt ifrån. Var med. Vem tror du i det här gänget i EM-laget nu om 10 år kan bli en vad den jäveln med?
Mm. Om vi börjar med målvakten skulle jag nästan kunna säga Carl-Johan Jonsson. Jag har väldigt lite känslor inför honom. Mm. Väldigt lite koll på honom. Jag vet ingenting om honom, känner jag, nästan. Han har ju levt ett liv först i Frankrike och nu är han då i Köpenhamn. Men har liksom inte den bakgrunden i svensk fotboll. Han stack ju rätt tidigt.
Ja,
eller?
Halmstad då.
Ja, precis. Ja. Och det var under en tid kanske som inte man hade stenkoll på Halmstad och honom och så.
Ja, också så här, det får ju inte så stora rubriker, men den lilla nedpetningen här från andra till tredje har han väl blivit också. Mm. Nordfeldt har väl gått om där.
Ja, precis.
Kontrollerad, lugn kille va?
Ja,
det var han inte, var det var väl han och Sebastian Andersson, enligt våra uppgifter, som valde att inte följa med ut i natten och fira när EM säkrades.
Ja, det var det.
För att han och Sebastian Andersson stannade och tog det lugnt.
Ja, just det. Ja, annars så är det väl kanske i truppen. Jag skulle ljuga om att säga att det inte är Jens Kajuste.
Mm. Som det tydligen ska uttalas, ja.
Ja, Kajuste.
Ja, jag hörde att det ska vara betoning på E-t också. Fast där är, om man ska vara elak så är det ju nästan, vem är den jäveln?
Mm.
För en del.
Absolut, så är det ju. Men annars är det ändå gubbar som man har känt igen och ändå har koll på, tycker jag. Så jag tycker inte det är den truppen, inte Antonelius.
Nej, eller? Det är väl, alltså, man vet ju inte vad som kommer att hända, men alltså, nu känns ju liksom många givna sådär, men det kan ju gå snabbt, säga att en skada och sen tappar Mattias Svanberg formen och han lånas ut och så kommer in någon så här och då känns det plötsligt väldigt långt ifrån.
Ja.
För liksom nu känns det ju med, liksom Hiljemark och ja, i alla fall Hiljemark var ju inget konstigt med att han var med i VM 2018. Medan det nu är ingen som ens nämner honom. Kanske Stefan Andreasson.
Mm. Men. Nej, visst. Nej, men så är det ju. Nej, men man har vi som precis har varit helt nere i EM-truppen 2004 då för vårt kommande nummer, vårt stora Sverige-dokument för det mästerskapet. Där är det ju också ett par killar som ingen förknippar med det mästerskapet överhuvudtaget. För att det så fick de inte en minut. De var inte ens aktuella för ett inhopp. Mm. Men Erik Wahlstedt är ju en sån kille till exempel. Som man sen också, han har helt dratt sig undan från, liksom, han är ingen pandit. Han är inte ambassadör för något spelbolag. Han är inte involverad i någon elitfotboll. Ingenting vet man om honom, så han är ju helt bortglömd.
Mm.
Så, för oss. Men inte för Adde Malmberg.
Nej, just det.
Det är Adde Malmbergs favoritspelare all time.
Ja.
Komiker då, får man nästan lägga till. För det är inte alla som vet vem Malmberg är.
Nej, länge. Absolut inte. Man slängde i brunnen pionjär.
Precis.
Det var väl också Erik Wahlstedt som var den som hade imponerat på Lagerbäck och Söderberg mest av alla som ungdomsspelare. Man har aldrig sett någon bättre.
Nu spoilar jag lite grann för den som inte vet hur det gick EM 2004. Men när de har förlorat mot Nederländerna på straffar så har de en sista middag där på natten innan de skiljs åt. Och det är också så att Tommy Söderberg går i pension från landslaget efter den matchen. Och han håller ju tacktal till samtliga spelare och ledare och kockar i den svenska landslagstruppen den natten. Och när han kommer till Erik Wahlstedt så säger han det, att det är det mest, vad säger han, mest naturbegåvade fotbollsspelare han någonsin har fått äran att jobba med.
Mm. Ja, det är ju någonting.
Ja.
Och så ska man också veta att, för det skojas ju ibland när man sitter och stöter och blöter vem som borde haft den sista platsen istället för vem. Så säger man, spelar roll. Den kommer ju aldrig få spela ändå. Mm. Men så behöver det faktiskt inte vara. Alltså just i Portugal så, där var ju inte Alexander Östlund med i truppen från början.
Micke Svensson kastade in handduken. Och då tog de istället för en mittback så tog de ytterback.
Ja, precis. Östlund var med liksom lite som utfyllnadsgubbe, men fick en ordinarie truppplats när Micke Svensson inte kunde åka med då. Mm. Och då tänkte man, han kommer väl inte lira, men han lirade ju också från start i kvartsfinalen mot Holland.
Och gör ett bra jobb.
Absolut, mm. Det gjorde han. Och jag tror
Robben med sig. Trodde han skulle få Ander van der Meijden med sig, men det blev mycket Robben istället.
Och klarar sig bra.
Han klarar sig bra.
Och jag tror också nu, om jag inte minns helt fel, att när Sverige tog guld i U21-EM 15, har jag förmom att Lindelöf var reserv.
Ja,
för jag tror Håkan Eriksson, när jag intervjuade honom, sa att han fick ta ett väldigt jobbigt samtal med Lindelöf. Att han inte var med i truppen. Men så sa han så här, kasta inte från dig fotbollsskorna. Håll igång lite. Mm. Och jag minns nu inte hur det kom sig att han behövde. Det var kanske någon som blev skadad då. Mm. Och så kom han in och sen så gjorde han ett kanonmästerskap och fick verkligen spela. Så det kan ju faktiskt ha betydelse. Även om det ser ut som att den här personen är väldigt långt ifrån spel. Ja. Så behöver det inte bli.
Ja, just det. Men i det här då så kanske det är, jag har ändå varit lite nyfiken. För vi pratade här inför off-podd om truppen. Och vi pratade lite grann om vänsterbackspositionen. Vi pratade om Pierre Bengtsson framförallt.
Mm.
Och vi såg då att inte han kom med. Och sen så såg vi att Jan Andersson sa, inte till Anders, arge snickaren, men till medier, att det var ett jobbigt samtal för honom att ta till Pierre Bengtsson. För Pierre Bengtsson, ska man komma ihåg, han var ju med och gjorde faktiskt jävligt bra i vägen till EM. Det blev ju så, eftersom Augustinsson framförallt var ganska mycket skadad. Och gjorde jävligt bra jobb. Men sen så kom inte han med och det kändes som att det måste, så som vi känner Janne, att han gillar ju, och faktiskt de som han har jobbat med, de som han känner har gjort jobbet, de får vara med ändå. Men Andreas Granqvist är ju en sån gubbe till exempel. Mm. Så det förstår man, och man känner ju med honom, men så blir han inkallad nu.
Pierre? Ja, han blev inkallad, det såg vi nu på måndagsmorgonen då, eftersom dels har ju Ludvig Augustinsson, verkar ju fortfarande ha en del skadebekymmer. Mm. Jag har inte riktigt påläst på vilken nivå problemen är.
Mm.
Men så kunde inte Martin Olsson då, som fick platsen istället, spela för Häcken i helgen när de slog Varberg. Han lär ha fått en vadkaka.
Mm.
Då kallades dels Pierre Bengtsson och Jocke Nilsson in, men det stod ju också att de kallades in för att fylla upp till och med träningsmatchen mot Finland.
Mm.
Vad som händer efter det, vadkaka, låter ju som att det är inte något man är borta i månader för. På ett sätt skulle det kunna bli ännu mer förnedrande för Pierre att han nu får komma och fylla ut lite, se en match mot Finland.
Mm.
Och sen åka hem. För precis som du säger, han ringer ju då Jan Andersson till de som inte kommer med. Inte till alla som inte kommer med förstås. Det hade varit lite kul.
Mm.
Väldigt många samtal. Men de som har varit med lite men som precis åker. Han ringer inte till dem han tar ut.
Nej.
Utan de får reda på det när truppen släpps då. Men Pierre ringde han till. Det måste ju varit det klart jobbigaste samtalet.
Mm.
Och det var något också när Janne sa på presskonferensen. Pierre blev väldigt ledsen.
Ja, just det, var det
som gjorde mig väldigt ledsen.
Mm. Mm.
Alltså, jag hade ju tagit ut Pierre före Martin Olsson. Sportsliga grunder vet jag inte. Men just för att jag vet att Martin Olsson hade tagit det bättre. Jag hade inte vågat göra Pierre. Eller jag hade inte orkat med att göra honom så ledsen. Martin Olsson har ju gjort några mästerskap.
Mm.
Flera stycken ju. Och spelat. Och det går ju att argumentera för att han inte har varit superbra. Häcken har ju gått jättedåligt.
Mm.
Och förra året var han i HIF. Men han hade också, tror jag, dels har han gjort några mästerskap, men han har den personligheten, han har alltid varit sorglös, även som spelare tycker jag.
Mm.
Liksom när Sverige har varit dåliga, han har ofta varit bästa spelare. Han verkar komma över saker snabbt.
Mm.
Han hade liksom, han har inte varit kul, men är det så? Att han, tråkigt, tråkigt. Så här, men sen har han liksom gått vidare. Men Pierre blev väldigt ledsen. Och sen försökte ju folk få tag på Pierre, men så han svarade inte. Liksom. Man vet också att han går inte direkt och slår sönder ett rum. Han är inte den.
Nej, han har ju dyrbar konst hemma. Det
du säger alltid det. Och du grundar det på att han med en intervju med Olof Lund en gång sa att han köpte en tavla.
Ja, men han fick
det, du säger ofta när vi ska diskutera små idéer. Ja. Här, Pierre Bengtsson, han lär ju ha ett stort konstintresse, säger du ofta.
Måste gå till botten
med det. Han köpt.
Ja, men jag tror att det var i fakta, utan när Olof Lund frågade det dyraste ägodelen han har eller sånt där.
Mm.
Det dyraste köpet eller sådär. Då säger han någon tavla som han har. Då blir jag så himla nyfiken.
Ja, okej. Okay. Ja, det har någon.
Det hänger någon tavla i Vejle. Som är jävligt fin.
Och du tror inte han slog sönder den?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att han blev då väldigt kontrollerat ledsen.
Mm.
För han vet ju också, som man vet, han har alltså inte varit med i något mästerskap.
Nej.
Och inte heller som liksom bara truppspelare. Utan han har inte varit med på någon av de här resorna.
Nej.
Och han är lite till åren nu. Karriären är ju inte på väg uppåt igen riktigt.
Mm.
Förut var han i FCK, nu är han i Vejle då. Och det här var förmodligen sista chansen. Mm. Och precis som du säger, han har verkligen varit med och spelat. Och alltså, kanske inte stuckit ut, men vikarierat på ett förtjänstfullt sätt, får man väl säga, för Ludvig Augustinsson. Ja. Och nu så lägger han på med Janne då. Mm. Och man vet att han liksom stirrar tomt. Och sen ska han gå ut och spela en betydelselös match i nedflyttningsserien i Vejle mot Århus kanske.
ja, det är också. Men det är ju intressant med de som... Ja, men det som kanske då får samtalet av förbundskaptenen dagen innan truppen presenteras. Och det är det tråkiga samtalet.
De kanske vet det också, att inga samtal från Janne är bra.
Nej,
så man ser hans namn på displayen. Mm. Egentligen ska man inte svara där. Bara liksom göra sig.
Ja, det är också en taktik.
Skjuta upp det.
Men sen så är det också så att han, nu vet han ju om att det, så vet han att det finns en kaka på Martin Olssons ben som eventuellt skulle kunna vara så pass svår att rehabilitera sig fri från, att han kommer hela tiden vara på en standby-lista. Och nu så uppgraderas han från den här standby-listan. Han kommer in några dagar för att vara med i Båstad och göra lite lagaktiviteter, för att stärka lagmoralen. Och han går runt där och vet att han har ju fått liksom ett wildcard, men han kan inte påverka situationen så mycket.
Vad var det de gjorde, för de var ju Båstad inför VM i Ryssland också.
Ja, SVT gjorde ju liksom någon slags variant av Mästarnas mästare där.
Just det, rätt tråkigt tv, men Granen tyckte det var orimligt kul.
Han pratar fortfarande om detta. När jag pratade med honom i vinter så pratade han om Båstad, vad härligt de hade det här.
För det var också så här, SVT har inte ansträngt sig så mycket, för liksom Mästarnas mästare kan ju vara ganska raffinerat, men här var det ju bara lite koordination. Ja. Så här, gul betyder två steg bak så här, och Gran han garvar. Det var underbart kul.
Ja, men de ska ha en massa lagaktiviteter där för att liksom slita sig samman och komma in i den här bubblan och så. Och så ska han vara med i det.
Kom du ihåg vad aktiviteten var på Jannes första samling när de skulle lära känna varandra inför hans första landskamp mot Holland? Mm. De skulle sätta ihop en grill.
Det var det.
Det är inget annat landslag som skulle gjort en sån aktivitet.
Tänkte italienarna samla.
Varför då?
Ja. Men i alla fall så, okej. Okay. I bästa fall då så får han vara med här. Han kanske till och med får sitta på bänken när Sverige möter Finland. Men han lär inte få spela, eventuellt. Och sen så tackar
han. Det blir en ännu konstig situation. Säg att Martin Olsson spelar kanske inte. Hans kaka är inte riktigt bra. Mm. Som Pierre ville väl inte Martin Olsson något ont. Men som han hoppas på den kakan ändå nu. Ja. Det måste han göra. Det är mänskligt att hoppas
jag
på
hoppas
den kakan.
Jag hoppas att den kakan gräddas.
Ja, ordentligt. Ja. In i länge. Ja. Men, och säg att Ludde är inte helt säker på att spela heller. Vilket konstig situation om han skulle spela vänsterback. Mm. Och sen båda friska och sen får han ändå inte åka.
Nej, precis. Och sen så är det ju också sådär att... Man tänker hur det är rent privat, bortsett från liksom sorgen och besvikelsen att han inte blir uttagen. Så är det också så, det är också en jävla sits de sitter i de här. Man borde nästan, liksom kungen borde nästan dela ut medaljer till alla de som är reserver på hemmaplan.
Till deras anhöriga.
Till deras anhöriga.
För gud vad jobbigt.
Du kan inte planera någonting. Nej. Eventuellt så är det så att...
Var ständigt redo för något som förmodligen inte kommer hända.
Ja, han kanske har hyrt ett hus på Österlen. Med sin flickvän.
Ja, i konstrundor.
bara konstrundor. I 3 veckor. Och betalat mycket för det huset. Vi vet hur dyrt det är att hyra ett hus den här sommaren. Alla ska hyra hus. Och har han gjort detta? Och sen så får han ett samtal. Nu ska du flyga med här till Sankt Petersburg. Och du ska ligga här på Sankt Jörgen i Göteborg. Och sen ska du ner till Sevilla. Och så här. Du är borta en månad nu. Allting förstörs ju. Eller så förstörs det inte. Men han hela tiden. Han kan ju inte liksom knäppa upp ölen. Och luta sig tillbaka. Och du vet, blir riktigt så.
Är det inte lite mer prosecco på konstrunderna?
Jo. Men du förstår, det är en jävla sits.
Ja, absolut. Ett av många skäl till varför jag inte var förbundskapten. Står och väger det 50-50, då väljer jag den som tar den lite bättre. Väljer Martin Olsson. Då, han har gjort några innan och så han går vidare i livet. Men så här, om jag skulle ändå få uppdraget att du ska ringa Pierre nu och meddela det här. Liksom. Det är ju liksom förbundskaptenens motsvarighet till polisen som knackar på dörren och gör dödsbesked. Mm. Nästan, så man vet att så här, direkt när Janne ringer, nej!
Ja, vad säger du?
Nej! Ja. Men jag hade också blivit Pierre väldigt ledsen då. Det samtalet där hade jag tyckt det var så jobbigt, så vet du vad, vi löser det här. Mm. Du får åka med. Mm. Då skapar man sig ett gigantiskt mycket större problem sen. Mm. Men för stunden hade det känts skönt. Ja. Vi löser det.
Ja,
så vi är en för många. På något sätt får vi mygla med en person här. Men vi löser det. Ja. Konstrunderna finns kvar. Jag såg att det var ett litet så märkligt jubileum i Premier League. Inte helgen som var, utan helgen dessförinnan, då det 1000:e självmålet i Premier Leagues historia gjordes.
1000:e?
Ja,
Opta, det låter mycket.
Ja, men källan är de här Opta Joe.
Ja, de känns stabila.
De gör väl det?
Ja, ja det gör de.
Mer stabila än om jag bara hade sagt. Jag tror det var det. ja. Nej, men det görs ju faktiskt fler självmål än vad man kanske tror.
Jag
tror
ja, nu ska jag tänka här då. Premier League 92, det är ju ja, det är nästan 30 år då. Och blir det så att det är drygt 30 mål, 30 självmål varje säsong i Premier League? Ja, det, är, det blir det ju.
Ja, ska vi kolla snabbt här då. Det är nog lite mer än man tror. Tar man årets säsong så har West Ham gjort flest självmål med 5. Arsenal 4, Newcastle 3, Sheffield United 3, Tottenham 3, West Bromwich 3, Wolverhampton 3, Aston Villa 2, Brighton 2, Burnley 2, Leeds 2. Det blir en del.
Det blir ju det.
Ja, jag kom bara ner till 10:e plats ja. Där. Så det görs väl fler än man tror då.
Mm. Det känns som att också det kanske har blivit ännu mer godtyckligt med vad som räknas som ett självmål. Bara en liten deflection kan bli ett självmål.
Precis, så det är väl ungefär 1000.
Ja, ja.
Men det 1000 gjordes då av Tottenham, av spelaren Reguilón, reservation för uttalet. Mm. Och det är alltså det 1000 sedan 1992, då nuvarande Premier League Nottingham stod för det första, 92. Mm. Och nu är de uppe i mer än 1000 tror jag, för nu har det gjorts några självmål i helgen tror jag.
Ja.
Men det här med att göra självmål, har du gjort det förresten?
Jag har inga trauman från att jag har gjort något som har betytt, men det tror jag. Ja. Jag spelar mycket försvar, så jag måste ha nickat in en boll i egen kasse, det tror jag.
Någon gång, ja. För när man ser någon göra ett självmål så, jag vet inte, du får protestera om du har invändningar, men den som gör självmålet blir ju nästan aldrig arg. Liksom aldrig att man ser någon skrika ut, få ett utbrott. Möjligtvis blir de ju liksom bedrövade, kanske gömmer ansiktet i händerna, men oftast är det ju bara den här fullständigt tomma blicken.
Mm.
En känsla av att man står med byxorna nere och hela världen tittar på. Sen får man ju alltid, det är sällan också någon blir hängd för ett självmål. Ibland har det ju alltså finns ju massor om man söker på YouTube förstås, så här, funniest own goals ever. Mm. Och när vi var små så vet jag att jag köpte, jag var på Tower Records i London som ganska ung, så kunde man köpa så här VHS med så här.
Var det där du köpte Bobby Charlton också?
Ja, nej, den hade vi hemma av en anledning. Men jag köpte bland annat Compilation, skulle det heta nu, med av dråpliga situationer.
Ja, just det.
Och där var det mycket självmål. Jag minns inte vad, Laughs and Gags. Jag minns också att jag köpte från tennis med ganska The Empire Strikes Back. Travesti på The Empire Strikes Back och Star Wars med utbrott på domar. Och men sådana fanns ju även när vi var små på VHS-kassetter då. Mm. Så det är något som folk gillar att kolla. Men det är rätt sällan som någon får, som det blir så här, riktigt allvarliga konsekvenser. Escobar, säger du förstås.
Mm. Mm.
Absolut. Det blev jobbigt för Andres Escobar. Han dog. Men ofta är det något som folk skrattar åt. Och det glöms uppenbarligen rätt snabbt då, eftersom det görs. Om vi säger att det görs fler än man tror.
Mm.
Då. Har du något sånt självmål som du direkt tänker på när man säger självmål i fotboll? Som du, vilket är det första? Vilket är top of mind?
Ja, top of mind så skulle jag kanske säga att Olof Mellberg är inblandad i det. Det är ju när han kastar Inka. Och det är också det är när han är i Aston Villa och de möter Birmingham, va?
Just det, det är självmål det. Nummer 633.
Du har gjort din läxa, det verkar jag. Det gillar jag.
Nej, jag vill graring.
Nej, men i alla fall, han gör ett inkast i derbyt. Och kastar den hem till sin målvakt.
Som hette?
Enkelman.
Peter Enkelman.
Peter Enkelman, ja. Finne.
Ja, underbar målvaktstyp som inte riktigt man ser längre. Tunnhårig.
Ja, ja, ja.
Men lever med att han är tunnhårig. Inget tjafs.
Men han kastat inkast och det är inte så att Enkelman är pressad eller att Birminghams anfallare pressar honom. Utan han är ju helt, han har liksom blicken på vad han ska göra när han väl får bollen till sina fötter. Var han ska passa bollen. Men släpper liksom bollen lite för mycket med blicken. Vilket gör att den studsar under hans fot. Och han försöker springa i kapp när den rullar mot mållinjen. Men hinner inte. Och trillar väl in i målet i något försök att rensa. Och lyckas inte ens med det. Och det är ju också lite typiskt just för att det är derby. Men det skulle jag nästan säga. Jag kommer ihåg att jag såg den matchen live. Eller live, jag var inte på plats men på tv.
Mm.
Och det var ju stora grejer. Liksom. Jag tänkte, gud vad konstigt.
Aston Villa låg också under med 1-0. Och det här är ju lite speciellt då. För det är väl Olof Mellberg då som gör självmålet.
Mm.
Men man tänker ju inte på Olof Mellberg så mycket.
Nej, utan det är ju hans fel. Han ska inte lastas.
Nej, det vore märkligt. Men det är ju Enkelman då.
Mm.
Och det var väl en diskussion. För så som jag minns reglerna så blir inte målet godkänt med ett direkt inkast in i mål.
Mm.
Så domaren bedömde ju att det var en minimal touch.
Det var det
på
det
dobbarna
var
från Enkelman då. När bollen smiter under.
Mm.
Och han verkar ju vara en rätt. Ja, men en hygglig typ.
Mm.
Enkelman.
Ja, vi vet inte. Han kan ha Lik i garderoben.
Det kan han ha, men vår lilla research på honom ger oss intrycket av en hygglig typ, tycker
absolut.
Jag. Bor i Åbo och är lite mellanchef på DHL.
DHL, ja.
Levererar paket.
Birmingham Mail gjorde någon artikel om honom bara här om året. Där de hade någon typ av ingress som var i stil med att ni kanske kommer ihåg den här Enkelman, den finska målvakten. Han som tappade in lite bollar. Idag tappar han, eller inte tappa, idag så släpper han paket. Mm. Just för att han var på DHL. Men det är inte så, han har någon chefsposition så han åker inte budbil.
Kanske började så.
Ja, klättrat.
Nej, men vi också såg att han liksom ordnade ett litet fotbollslag där på DHL. Ja, någon slags korpen-grej och så. Ja. Jag blev glad av det. Han var inte bara någon pandit
nej,
eller så.
Nej, men det var det målet. Har du något?
Ja, det första jag tänker på är ju ett som jag däremot såg live då, på plats. Mm. Och även skrev om som en av de första allsvenska matcherna som jag bevakade 2006. Så stod det mellan AIK och Elfsborg, vilka som skulle ta guldet, eller framåt hösten, oktober, så förstod man att det skulle bli en duell mellan AIK under Rickard Norling och Haglunds Elfsborg. Och AIK var i ledningen, jag tror de ledde med 2 poäng när de skulle möta HIF på Råsunda. Jag och lika nya som jag träffade första gången då, Daniel Disko Kristoffersson tror jag, var på Råsunda. Och AIK hade ett försprång och de ledde med 2-1. Eller 1-0, nej, ja, de leder med ett mål på slutet när det blir ett inkast och då gör då backen Daniel Arnefjord självmål för AIK. Jag har artikeln framför mig här.
Läs.
Kommer aldrig förlåta mig själv är rubriken. Uh-huh. Och ingressen är: på en sekund tystnade Råsunda. Det var sekunden då Daniel Arnefjord gjorde självmål och gav Elfsborg fördel i guldstriden på övertid. Förlorar vi SM-guldet kommer jag aldrig förlåta mig själv, säger han. Mm. Sen är han väldigt hård här i första meningen i brödtextet. Han slutade matchen som han inledde med schabbel. I första minuten passade han fel och gav Helsingborgs Luton Shelton ett friläge.
Ja, Luton Shelton,
ja. Men Shelton halkade och AIK klarade sig. Men i sista minuten kunde inget rädda Daniel Arnefjord. Till synes ohotad nickskarvade han in Fredrik Björks inkast. Och AIK tappade 2 mycket viktiga poäng. Mm. Det känns skit, säger Arnefjord. Det enda folk kommer att komma ihåg från den här matchen är att Daniel Arnefjord gjorde ett jävligt pinsamt självmål i sista sekunden. Det roliga är också i slutet att Rickard Norling gärna vill ta på sig självmålet. En tränare kan ha mer med sånt här att göra än vad man tror,
ja,
säger Norling.
Ja, det är fint.
Ja, det är ju på ett sätt, men det blir också lite löjligt. Mm. Och som jag minns det så fick han ju bara stöttning från lagkamrater. Och det var ju lite dråpligt då. Och ett mycket viktigt mål. Och det blev ju faktiskt så att Elfsborg vann guldet det året. Och med en vinst där mot HIF så hade det slutat annorlunda. Sen går det allt, man skulle kunna peka på 10 andra sådana saker också.
Så är det ju.
Från den säsongen. Men det är klart att jag har undrat ibland hur det gick för Daniel Arnefjord. Han var ju kvar lite i AIK. Jag tror att en väldigt ung Per Karlsson konkurrerade ut honom ganska kort därefter. Och sen vet jag att han flyttade till Norge. Och sen vet jag inte mer. Jag har inte sett honom i några, precis som en del andra inte vill prata om sina självmål. Det kanske han vill. Folk, det är bara ingen bryr sig. Men AIK-are minns honom och inte tror jag, men ja, det är klart att det är irriterande att tänka på. Men jag minns det inte som att han fick det jobbigt eller så.
Nej.
Det kan ju ha skett utan att han... Men han för mig så försvann han ur mitt medvetande.
Ja, men du säger det här att du inte har sett att han har velat prata om sitt självmål. Du vet ju inte om han har fått fråga någon gång. Men däremot så är det ju så. Du vet, Richard Dunn, han får ju ofta höra detta. För att han toppar ju självmålsligan all time i Premier League. Han ligger väl på, är det 9 stycken självmål?
10 tror jag.
10
han är uppe tvåsiffrigt och hotar detta. Ja.
Jamie Carragher kommer kanske 2.
Han är med. Men jag tror nästa har 7, de är nere på 7 där.
Ja, just det.
Så han är klar. Ja. Etta. Berätta lite om, teckna en liten skiss på Richard Dunn.
Richard Dunn, en kille som växer upp i, är det Dublin? Eventuellt.
Ja, irländare. Ja.
Irländare. Och som ju framförallt då kanske förknippas med att han bar lagkaptensbindeln i City innan City blev det City som vi känner till idag.
Ja, var han med lite i början på Svennis tid? Jag tror att han spelade den här famösa matchen när de förlorade, när de släppte in 8 bollar, va? Mm. Och Isaksson kanske stod också.
Ja, just det. Ja, mot Middlesbrough. Kanske blev ett självmål i den matchen, inte omöjligt.
Det kan ha varit så. Ja. Han skeppade sen iväg. Han ansågs väl inte vara en del av det här nya flärdfulla City.
Nej, precis.
Jag tror jag gick det just Aston Villa kanske.
Ja, jag tror det var det.
Ja, och sen
Queens Park Rangers, vill minnas att de avslutade sitt karriär som för några år sedan. Men han fick ju väldigt, det blev ju så, han var ju också i den tiden när liksom sociala medier också plötsligt dök upp och började explodera.
Det tänkte jag faktiskt på med
Arnefjord. Så det blev en, liksom en gif, eller en liksom så här stående, okej, nu är det done, dags för honom igen, självmål. Och så gjorde man sig lite lustig över det, så att han är lite otörd, han liksom slutat fem år tidigare så hade det inte blivit så stor grej kanske.
Nej, det tänkte jag faktiskt på när jag påminner mig om Arnefjord här 2006. Att, ja, det finns skönt ett, för honom att det inte var massa sociala medier som höll på samtidigt.
Nej, precis. Så det är väl det jag vet. Och sen när man söker på hans namn så står det att han är en väldigt uppskattad pandit idag. Ja. Okay. Jag vet inte för vilka det är. För om det var BT Sports eller något sånt där. Väldigt insiktsfulla analyser.
Men precis som Arnefjord då inte vill prata om sitt självmål. Vi vet ingenting om det. Men här finns det ju ändå lite skäl att misstänka att Danne faktiskt inte har velat göra det. För honom kollade jag. Jag ska nämligen återkomma, för jag läste apropå det här tusende självmålet som gjordes, så var det en rätt kul artikel i The Athletic om the art of scoring an own goal. Hur det verkligen känns. Och så hade de pratat med ett gäng spelare. Det här var ju i England då. Som har gjort antingen ganska många, som Trevor Sinclair hade gjort en del. Eller nej, förlåt. Frank Sinclair. Trevor behöver inte mejla. Och några andra. Men Dan är inte med då i artikeln. För han är ju, går inte riktigt att komma runt honom.
Dan is done, som man brukar säga.
Exakt. Det går inte riktigt att komma runt honom. Men han måste ju ha blivit tillfrågad. Och så kollade jag överhuvudtaget och se om jag kunde hitta några andra intervjuer där han pratade om sina självmål. För nu var det ett tag sedan han la av också. Men jag kunde inte hitta någonting. Och det är klart att jag la inte timmar på detta, men som sagt, det har frigjorts lite tid.
Ja, det verkar.
Så jag kollade lite grann. Och jag kunde inte se det, så uppenbarligen vill han inte riktigt, han tycker inte det är så kul. Och tar hellre då, för när man, när andra skriver sådana artiklar, då får snarare gamla lagkamrater vittna om att han var ändå väldigt populär lagkamrat och en jävla bra försvarare, även om han gjorde självmål ibland. Och att han var en ledartyp och supportrar gillar honom och sådär.
Det lustiga är ju att han vill ju heller inte uttala sig om att han är den spelare i Premier League som har flest röda kort.
Är det så också? Ja. Är han etta där med?
Ja, så det är ju lätt att han får de här när de ska sammanställa. Okej, nu har de gjort. Nu var det en kille här som kommer snart kanske gå förbi dig och så här, ville prata om hur det var liksom. Och så var det mycket självmål också. Så det är inte roliga samtal han får. Jag tror att det kan vara så att han kanske är den spelare. Det finns de spelare som har fler röda kort, men han är den spelare som har flest direkt röda kort.
Ja, okej. Okay. Alltså,
jag tror att det är så. Ja.
Här också, man ser många sådär, för han måste ju ha fått förslag, folk som vill prata, men många fega, och det ska man kunna ha gjort själv säkert också. Men du vet, om man får kontakt med Richard Dunn, och så säger man att vi vill göra ett kultporträtt här, och hela din karriär, men man vill ju bara åt självmålen.
Ja, precis.
Och möjligtvis så nämner man de röda också. Men så här, hur, liksom, det måste vara många ganska falska propåer, där man liksom tar upp hela och så man kanske pratar en god stund om det också. Men jag vet vad vinkeln är.
Ja, jag minns ju, vi gjorde ett kultnummer. Det var inte riktigt samma sak. Ett av de första kultnummer. Jag var ganska grön, det var 2008 tror jag det var. Då skrev jag det som Paul Lundin. Det var inga konstigheter att sitta och snacka med honom om att han gillar att ta sig en stänkare eller två och att han på alla sätt och vis. Men...
Och vart gillade han ofta att ta sig en stänkare när han gick ut? Kommer du ihåg det?
Var det Hönhus?
Nej, på restaurang Silverdalen i Osby.
Just det. Silverdalen. Ja, det andra porträttet jag skulle göra för det numret, det var ju på den gamla Djurgården, Vito Knežević.
Just det, som också har känt som en väldigt hårdför typ då.
Precis, det var det som var lite grejen. Det var därför han blev lite nominerad. Så ett jävla
det måste ha varit lite roligt också, för du kan ju inte haft en aning om vem Vito Knežević var.
Nej, absolut inte. Men det var ju därför vi fick in tips från läsare. Mm. Om att det var ett råskinn som inte riktigt gjordes längre. De kom inte riktigt fram längre i svensk fotboll.
Mm. Också var... lite en tid kanske när Djurgården liksom ville pendla mellan högsta och andra.
Men också
liksom.
Att det var en elegant, alltså rent, att han var rätt snygg så. Så att han hade den här liksom, å ena sidan stilig. Det var många som liksom tyckte att det var kanske den snyggaste killen i Djurgården på den tiden och sådär. Och liksom hade en stil sådär, han hade liksom lite Balkan-looken, snyggt liksom hår, du vet.
Bra namn.
Ja, bara namn, skinnjacka och sådär. Lite snajdare och så, men en jävel ute på planen som man alltid kunde lita på som medspelare, men alltid skulle vara rädd för som motståndare. Och det var ju lite så att man ringde honom, jag ska berätta din karriär, du vet, och hur det gick och sådär. Men det var ju samma, jag hade fått instruktioner här från dåvarande chef faktiskt, att du ska bara prata
min tid som råchef
om hur jävla fil han var på planen. Och det kände man när han pratade, men han ville ju inte prata om det. Nej, jag tycker att det har blivit för stort och sådär.
Ja.
Och så, nej men är det inte så att du kanske ändå var, du vet, det är jobbig känsla så.
Ja, jag vet. Ja. Och ofta får man ångra i efterhand om man inte är tillräckligt rak från början.
Mm, absolut.
Men däremot så kan man ju säga då att alltså, det är det här som sticker ut, det är därför folk nominerar dig, för att de minns dig som är väldigt hård för spelare. Mm. Men det finns ju också, alltså det är ju inte att folk är arga på det.
Mm.
Så det är ju inte att så här, vi bara ska påminna om vilken buse du var. Nej. Utan så där, det finns säkert så här, grejer som du har att ta upp. Så kan man ju hålla på. Precis. Men man har gjort så där lite för många gånger kanske, att bara presentera en väldigt generellt samtal när man egentligen vet vad man är ute efter. Detta apropå Richard Dunn då.
Mm.
Och att vi inte har sett honom i så många intervjuer eller poddar eller annat prata om sina självmål. Och det är ju upp till honom. Man kan också förstå att han kanske är lite trött på det. Men de flesta som har gjort självmål när det inte har skett, när det inte blivit sån tragik som i Andres Escobars fall då, brukar ju med tidens tand kunna prata ganska bra om det. Både, även om ibland var det ju bara dråpligt och det var ganska lätt att gå vidare. Ibland var det jobbigt ett tag och då kan de ofta prata om det nu med. Och så kan det finnas stråk av humor där också. Och särskilt britter kanske. För i den här Athletic-artikeln då, så där får vi träffa då en del spelare som antingen har gjort ganska många självmål eller som har gjort särdeles dråpliga självmål. Lee Dixon är ett exempel då. Kanske en del ser framför sig när han lobbar bollen i eget mål över David Seaman.
Just det.
My best mate. Han är oattackerad då och ska passa.
Vem säger my best mate?
Ja, Dixon säger det om Seaman.
Okay, yeah.
Ja, det var lite extra kul.
Vad sa Seaman? You're my best mate too.
Ja, de verkar vara fortfarande best mates. Ja. Men han är då någon som ofta tas upp här för han är helt oattackerad. Ska chippa hem bollen. Jag vet inte om det här kan vara på tiden när man faktiskt fick ta upp bollen med händerna också till och med.
Mm.
Men han får för mycket fot under bollen och den går rakt över Seaman och in i mål.
Mm.
Dixon gillar att have a laugh om den situationen. Har inga problem att snacka om det och så vidare. Och det har inte de flesta då. Men så finns det i varierande grad lite där det blir lite andra konsekvenser. Jag tänkte ta upp två här. Dels har vi att, apropå Manchester City då, så har vi spelaren Jamie Pollock. Det är lätt att glömma nu, men City var ju innan till och med Richard Dunn kom in i bilden, så var de ju inte något att räkna med direkt i några toppstrider. Och de kanske inte var något att räkna med i högsta ligan. 98 då, så ligger de i andra divisionen. Och de riskerar att åka ut den och ner i trean till och med, när de ska spela en viktig match mot QPR, som också tror jag ligger lite pyrt till. Och då gör Jamie Pollock ett självmål. Ganska dråpligt sådant. Jag tror han nickar bollen in i mål, över målvakten. Och det målet skickar ner City då. Precis som Arnefjord kan man ju säga att det fanns andra incidenter också som påverkade det. Mm. Men det blir väldigt lätt att peka på det man var målet som skickade ner oss i trean. Och han säger ju att han hade en väldigt jobbig sommar. Och det speciella var, vet du vad han hade, vet du vad han gjort kvällen innan?
Mm.
Han hade suttit och tittat på en sån här VHS som jag köpte med liksom dråpliga självmål.
Han
och hans fru hade sagt, ska du verkligen sitta och titta på det här? Det här har ju någonting.
Ja, särskild uppladdning.
Ja, men man gillar ju också, nu blir det ju roligt för han gjorde självmål. Men det var så svårt att se att någon idag sitter och laddar på det sättet. Trycker in en VHS och så är det någon du vet som nickar ut bollen ur målvaktens handflata.
Ja, ja, ja.
Och garvar man lite och imorgon ska vi möta QPR. Ja.
Sitter där och slår sig på knät i soffan
ja.
Kvällen innan en viktig match.
Precis, men han kunde ju då i efterhand, det här är ju över 20 år sedan nu, och det gick ju bra för City sen, men han hade en jobbig sommar liksom, och kände sig verkligen som boven i dramat här, att han gjort bort sig. Och det blev också väldigt mycket uppmärksamhet, för QPR var ju så glada för det här. Så det var någon gång när det skulle bli nytt millennium då, skulle det röstas fram i någon omröstning viktigaste personen. År 99 ska bli 2000.
Ja.
Vi byter millennie.
Ja.
Vem var egentligen viktigaste personen i millenniet som vi nu lämnar?
Ja, nu.
Och då vann han då den omröstningen. Ja. För att så många QPR-fans ville rösta på honom.
Ja, fast,
Och när han var tillbaka på Loftus Road och satt på bänken, så kunde man höra QPRs fans sjunga då, Jamie, get us a goal och så. Men han fick massa stöd och så, och idag så han kunde komma över det helt enkelt. Det är väl så här lagom att det blev lite svärta, men att det sen finns lite roliga detaljer där. Sen har vi då min favorit här, och det här är ju ingen som har räknat med att någon ska veta. Chris Brass, det vet du inte vem det är.
Aj.
Han var en hårdför back i Bury, spelade kanske i tredje ligan. Han har varit med länge, Chris Brass. Borde kanske, snart ska han lägga av. Viktig match i botten om vi ska stanna upp eller inte. Vi möter Darlington hemma. Han har problem med näsan, Chris Brass, för han har brutit den många gånger. Han har lite problem med luftvägarna. Han måste opereras här snart.
Snackar mycket.
Ja, gör han säkert. Mm. Och egentligen så borde han stå över för han borde lägga sig på operationsbordet och fixa den där näsan. Och han har fått smälla på huvudet och sådär. Men det är en viktig match och han ska spela. Så lyfts bollen in då i Burrys straffområde. Den här är ofta med om man hittar sådär funniest own goals så kan den här vara med. Och han försöker då rensa undan bollen med någon slags bakåtspark i straffområdet. Träffar sin egen näsa och bollen i en rekyl går in i mål. Jobbigt då. Och såg ju verkligen pinsamt ut. Det roliga då i artikeln här, berättar Chris Brass, är att först uppfattar han inte att det blev självmål. För det enda han tänkte på var så här, oh, my nose is broken again. Han bröt den direkt.
Ja, ja.
Och han är lite grogg. Och så tittar han upp och ser att bollen ligger i eget mål.
Ja.
Och då förstår han att han gjort självmål. Men sen säger han då att på något mirakulöst sätt så fixades näsan av den här smällen som bollen fick på näsan. Den rättades till. Han kunde andas igen.
Jag gissar, nu är inte jag en kirurg på något sätt, men det är väl ändå så man gör om man får ett, vad säger man, en fraktur i näsan. Ja, så är det väl så att man knäcker rätten igen. Jag tror att Texas Johansson berättade detta för mig någon gång. Han har ju en krokig näsa för att den har brutits några gånger. Han sa det, att det är ju det man gör. Så att det kan ju vara så, ett hårt jävla skott.
I heard the crunch of bones and thought I've broken my nose again. It was bleeding. I knew I'd broken it. I opened my eyes and found the ball in back of the net. And the thing is, I actually ended up doing myself a favor. Due to previous breaks, I'd lost cartilage and been told a few times I needed an operation to clear my airways. But the impact straightened it up, cleared my airways. Happy days.
Happy days.
It saved me some money on surgery.
Ja, ja, ja.
Det är ju en solskens historia då.
Det får man ändå säga.
Vilket man ju tycker om. Och för att sluta cirkeln här lite snyggt. Vet du vem som stod, en ung målvakt som var utlånad och stod i Burrys mål och släppte in det här självmålet? Nej, det vet du
nej,
inte.
Nej, det vet jag inte.
Kasper Schmeichel. Men varför slut cirkeln?
Han gjorde ju självmål sista omgången.
Jajamän.
För Leicester mot Tottenham.
Så är det. Ja, lovade här då också någonting jag har lyssnat på. Och det här är egentligen mest ett tips som vi inte behöver stanna vid särskilt länge. Men Radiosporten har ibland dokumentärer. Ofta kanske 30-40 minuter långa. Man går igenom någonting som har hänt historiskt i någon idrott som har stått ut på något sätt. Varierande kvalitet, bra kvalitet på senaste. Och det var den jag ville tipsa om. Som Susanna Andrén har gjort om gamla tennisspelaren Monica Seles. Jag vill egentligen, det var bra gjort av Susanna Andrén, men jag blev också glad för det är kanske den idrottskarriären som är en av de mest bortglömda med tanke på hur speciell den var och hur högt man borde skatta Monica Seles.
Mm.
Tennisspelare, slog igenom när du och jag var knoddar.
Mm.
Och som hon slog igenom, hon har alltså vunnit, jag tror hon har vunnit 8 Grand Slam-titlar och jag tror hon vann 7 av dem som tonåring.
Ja.
Det kan man ju ta in för en sekund, hur speciellt det är.
Och innan, jag gissar att du kommer till incidenten i 93.
Ja.
Innan den, när vi var små knoddar, så var hon ju också känd för hennes stön.
Precis.
På planen.
Exakt. Mm. Hon var överhuvudtaget känd som någon som inte blev så populär. Särskilt kanske bland konservativa tennistyckare och så.
Ja.
För Steffi Graf då hade ju varit etta ganska länge. Hon spelade tennis som tennis skulle spelas med en väldigt kraftfull och vacker forehand. Och så slice hon ofta av enhandsbacken om hon körde det. Och hon kunde spela på nät och så. Mm. Och när Monica Seles kommer fram så stönar hon för det första jättehögt.
Mm.
Det blir diskussion om det. Och också rätt, man kan se, kan man höra lite i dokumentären också. Att det liksom, en kvinna ska inte riktigt göra så. Mm. Och motståndare säger att de blir störda. Men framförallt är det kanske sådär kommentatorer och så som gör sig lustiga. Och publiken i England. Och sen spelar hon också tennis på ett sätt som inte heller anses så snyggt. Och det speciella då är att de spelar med 2 händer från båda sidor. Dubbelfattad backhand men också dubbelfattad forehand. För när hon var liten då så hade hon ett alldeles för stort rack. Och var tvungen att slå med 2 händer på båda sidor. Sen blev hon så bra på det så hon ville inte släppa den dubbelfattade forehanden. Men den anses ju inte vara vacker då. Så hon spelar på ett sätt och hon är också ganska blyg. Och skärmar inte publiken och går inte riktigt hem. Men hon vinner. Och hon slår så jävla hårt från båda sidor. En ny sorts krafttennis. Och jag menar 7 Grand Slam-titlar som tonåring. Det är otroligt egentligen. Mm. Då har man ju liksom där kapacitet att bli störst någonsin. Och det skulle hon ju mycket väl kunna ha blivit. För hon är ju väldigt ung då. Det som du var inne på där 93. Då är hon världsetta. Hon har petat ner Steffi Graf. Hon har vunnit 3 av de 4 senaste stora finalerna mot henne. När hon då blir knivhuggen i Hamburg 93. Ungefär vid den här tiden på året. När vårturneringen de har där. I kvartsfinalen tror jag det var. Hon blir knivhuggen mellan skuldrorna på ryggen. Den går in 1,5 centimeter. Enorm grej förstås. Och det visade sig sedan att gärningsmannen var en...
Besatt
Steffi Graf-supporter med rätt mycket problem själv. Mm. För det spekulerade, det här var också, ska man komma ihåg, under brinnande Balkankrig. För i början så spekulerades det rätt mycket kring det. Hon representerade Jugoslavien då, Monica Seles, från Novi Sad, men med ungerska föräldrar. Men det visade sig vara då den här stalkern, eller som var besatt av Steffi Graf.
Och som var helt knäckt då för att... Steffi var bort petad från tronen.
Ja, han tänker då i sin sjuka skalle att jag kan göra en insats här för min idol Steffi Graf genom att få bort Monica Seles genom att knivhugga henne. Man kan ju också förstå att det här måste ha varit väldigt svårt för Steffi Graf. Måste ju varit ett hemskt för henne. Som verkligen påverkar henne. Så hon, matchen måste såklart brytas. Det står ganska snabbt klart att det inte är några livshotande skador. Och det tar inte jättelång tid att läka heller, men hon är borta i nästan 2,5 år. Och det känns också på den tiden, här i början eller i mitten på 90-talet, att kunskapen kanske om mental hälsa inte var så stor. För det undrades varför Seles inte kom tillbaks. Nu har den väl läkt den där skadan. Mm. Hon tog ju också, hon blev väldigt rädd förstås, förutom att det var hemskt på alla sätt. Men hon tog väldigt illa vid sig av att den här gärningsmannen, han tror han bara fick 6 månaders villkorligt.
Oh, Jesus.
Hon vågade liksom inte åka till Tyskland igen och kände sig hotad. Hon gick in i en depression. Hennes pappa fick cancer samtidigt. Att man fick posttraumatisk stress. Och så utvecklade hon också en ätstörning. Fick väldigt stora problem. Och var borta väldigt länge och isolerade sig. Sen gör hon faktiskt comeback. Mm. Efter nästan 2,5 år. Och det är otroligt. För hon vinner då sin första tävling. En rätt stor tävling. Jag tror det är den här i Montreal. En av förtävlingarna till US Open. Och sen vinner hon nästa Australian Open. 96. Mm. Jag kan inte komma på någon nästan idrottshistorien som var borta så länge och direkt går in och dominerar på det sättet. Mario Lemieux kanske var ju borta i väldigt länge.
Ja. Det intressanta är ju när hon gör comeback så hon når ju US Open-final där hon möter Steffi Graf i finalen.
Ja.
Förlorar där.
Ja.
Och sen så...
Men bara det att hon direkt tar sig till final.
Ja, ja visst. Och sen så vinner hon ju en Grand Slam som du säger. Det är väl då australiensiska.
Ja, precis. Ja. Och då, hon är ju fortfarande inte så gammal då. Men hon mår inte så bra. Och de som var med då vittnar om att hon var lite förändrad. Mm. Så. Hon fortsätter spela, men hon vinner aldrig några mer Grand Slam-finaler. Och hon har brottats med rätt mycket problem utanför banan. Framförallt med sin ätstörning då. Det verkar framförallt ha gått ut på att hon var ensam och åt väldigt stora mängder skräpmat. Hon kunde inte komma ur det, helt enkelt. Och brottades med det, jag vet inte hur det är med Monica Seles idag, men även efter hon har lagt av. Det verkar ju satt djupa spår, verkligen, den här händelsen. Så det är en väldigt sorglig karriär. Mm. Och hon glöms ofta bort när det ska talas om de största, för hade det där inte hänt, man vet ju aldrig, sen kom Hingis, sen kom Williams-systrarna, men hon spelade med en ny sorts fart på bollen som ingen hade gjort. Mm. Och hade ju förmodligen tagit väldigt många, det är ju inte det viktigaste, jag fattar det. Mm. Men det gör att hon ofta glöms bort sådär, när man ska tala om de största. För de fick ju den här comebacken som ju var fin då. Och då blev hon också amerikansk medborgare. Och där verkar hon egentligen blivit lite uppskattad. För om det är någon som älskar en comeback kid så är det amerikaner. Mm. Passar ju väldigt bra in då. Men hon hade stora problem och hon officiellt lånade av 2008. Men hon spelade sin sista match 2003. Mm. Och blev aldrig riktigt sig själv igen. Nej. Så verkar idag lite likt Richard Dunn. Inte vilja prata så mycket. Lever ett ganska tillbakadraget liv i Florida tror jag. Men du nämnde ju där i början med, och det var därför också jag tyckte att hon är intressant också, för att hon spelade, det blev ju en rivalitet direkt då mellan henne och Graf. Och det var uppenbart då att som neutral så skulle man gilla Graf, för hon spelade på ett sätt som tennis ska spelas. Och var Fräulein Forehand, kallades hon ju.
Ja, just det.
Medan hon då ansågs kantig och... Hon var väldigt drillad av sin pappa. Som, han verkar inte ha varit så dålig som många andra. Bättre än Grafs pappa tror jag. Han var tecknare och illustratör. Och när hon var liten, för att det skulle bli lite roligare på träningen. Och bättre att fokusera.
Ja, Bengtsson har ju en illustration av Seles pappa, du vet.
Ja, det har han ja. Skulle glädja mig.
Ja.
Nej, men han ritade på tennisbollarna när de tränade. Så ritade han dit musen Jerry från Tom och Jerry. Dels för att det skulle bli lite lättare lite att fokusera. Men också lite roligare kanske. Och det fanns ju något där. För i dynamiken, om vi ser Tom och Jerry som rivaler. Så är det ju ofta, barnet håller ju ofta på musen.
Mm.
På Jerry. Mm. Som vuxen, när man ibland ser det någon gång. Kan, jag har faktiskt sett det lite med min dotter. Så får man väldigt mycket sympati för Tom.
Ja.
För det är ju han
musen
som
håller på att busa hela
tiden. Ja, han är ju faktiskt rätt elak. Ja. Liksom. Och Tom får ju alltid, Jerry får ju aldrig skit.
Nej.
Men Tom får ju, han verkar ha en rätt hemsk matte. Också otäckt, man ser bara tofflarna och benen på honom.
Ja, just det.
Och ibland blir han uppryckt i skinnet liksom.
Jag lägger sig, vad sa detta?
Ja.
Det skits är det ju man gör. Bara ta ledigt en
dag. Du ska ju vara ledig två dagar här nu. Du kör Tom och Jerry maraton. Men om man säger där i det förhållandet var hon Tom då. Den som de neutrala sympatierna inte ligger hos. Mm. Så. Men ibland så kan man ju bli, och särskilt när man blir lite äldre och lite klokare, lite sugen på att hålla på Tom.
Mm.
Och det kan man ju bära med sig med dagens rivaliteter ibland. Jag tänkte faktiskt på det när Degerfors Örebro möttes för någon vecka sedan här. Jag kan tänka mig att Örebroare, även om de har kanske lite rivalitet med Degerfors från början, men det måste ju stå dem upp i halsen med det här gullet.
Ja.
Som även jag ägnar mig åt. För det är väldigt lätt som neutral att falla för Degerfors. Mm.
Jag vet inte om du fick det. Vi fick ju det här i vinter. Så kan det ha varit när du var föräldraledig. Fick jag ett mejl från just en Örebro-supporter. Som tyckte att det var vansinne. Att Degerfors alltid lyftes fram som den här jävla fina föreningen från bruksorten. Och så här.
Jag förstår att man tycker det. Det var lite det jag skulle komma till. Som till exempel Örebro är det här. För den tickar ju i många boxar då. Särskilt idag kanske. När det inte är så vana vid kontinuitet och historik. Och så dyker upp Östersund och AFC. Så kommer den här gamla bruksklubben. Och det finns härliga profiler. Och de spelar kanske lite trevlig fotboll också. Och det är gräs och sådär. Men så, då var det så himla uppenbart. Att så här, när det här derbyt var då. Länsderbyt. Och dessutom. När några idioter hade varit inne och klottrat. Som ansågs göra det i ÖSKs namn då. Mm. Så sympatierna handlar ännu mer åt Degerfors. Så kände jag hur det började finnas en liten del som vore, att man började gilla Örebro lite.
Ja,
för
Tom.
De var ju Tom här då.
Ja.
Då så. Och man kan bara tänka på det ibland. Förutom att jag gärna tipsar om Susanne Andreas. Jag tipsar definitivt om Tom och Jerry. Och om Susanne Andreas dokumentär om Monica Seles.
Ja, den ska jag också lyssna på.
Mm.
Vi har gjort detta avsnittet i samarbete med C-more och EM-festen är snart igång. Med C-more så kan man streama då alla matcherna i fotbolls-EM och man får dessutom massor med uppsnack, mellansnack och eftersnack istället för reklam. EM-festen på C-more smygs igång redan nu på lördag den 29 maj när Sverige spelar mot Finland i en träningsmatch då inför EM. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Mm. Och så kan vi ju tipsa då om att hela vårt EM 2004-paket om hela Sveriges resa från Gimo till Algarvekusten EM 2004 nu finns tillgängligt på webben för alla prenumeranter. Så är man det så är det bara att ta del av det i text och bild och ljud om man föredrar det. Och det finns lite extra material där med quiz och det händer sen och allt möjligt där. Och är man sugen på det och inte är det, då är det bara att bli prenumerant för 39 kronor i månaden.
Så är det.
Nu får vi se om Pierre Bengtsson får vara med längre än Finland. Iskallt om han själv nobbar för att han väljer konsten före.
Då är det min favoritspelare all time. Ja, vi tackar för att ni har lyssnat på detta avsnitt och vi önskar er en fortsatt trevlig vecka.
Ja, ha det så bra. Hej
då.